Du lyssnar på Däckpodden, rullande samtal av och med oss på tidningen Däcksnack. Det här avsnittet görs i samarbete med OCL Brorsson. Om mindre än ett år så kommer det vara krav på TPMS på i stort sett alla nya fordon. Och det här kommer medföra en omställning både för verkstadsbranschen, åkerier och fordonsleverantörer. Framförallt när det kommer till den tunga sidan där det tidigare inte har funnits några krav. Och i det här avsnittet har vi med oss Peter Norlin, försäljningschef på OCL Brorsson, som kommer att berätta mer om vad den nya lagstiftningen kommer att innebära. Varmt välkommen till Däckpodden, Peter.
Tack för det. Kul att få vara med.
Ja, men jätteroligt att ha dig här tycker jag. Och du har ju jobbat i branschen ganska länge.
Ja, det är ganska många år. Det är snart 30 år. Mm. För att vara exakt 28 och ett halvt ungefär.
Ja, du hade ju till och med koll på vilket datum som du började där för ungefär 28
och ett halvt år sedan. Ja, 29 maj 1995 så började jag på dåvarande OCL Trading.
Ja, och sen har du varit kvar.
Ja.
Ja, trivs lika bra idag som då.
Ja, gillar man det man gör så blir man ju kvar.
Ja, ja men det är fantastiskt. Mm. Fint att höra. Mm. Men vi ska prata lite om TPMS idag.
Ja.
Och för de som inte vet vad det är, vill du ge en liten kort introduktion?
Ja, man kan väl säga att TPMS, det står ju för Tire Pressure Monitoring System. Och är man bevandrad i det engelska språket, då hörs det ju på förkortningen vad det är. Alltså det är ett lufttrycksövervakningssystem.
Mm.
Och syftet är ju då att man på ett fordon ska ha koll på framförallt lufttryck, men i vissa fall även temperatur.
Mm.
Och då pratar vi i däcken eller hjulen då. Så.
Ja. Jättebra introduktion.
Aha, tack.
Och har man då koll, liksom, hur har man den kollen?
Ja, om man säger så här, på personbilar så finns det väl, kan man säga, två olika typer av system. Antingen så har man en sensor i hjulet som sitter monterad i fälgen och som mäter då lufttryck och temperatur bland annat i hjulet då.
Mm.
Som kommunicerar med bilens dator och så får man information om, på vissa bilar får man väldigt exakt information, man får ju alltså lufttryck och temperatur, medan andra bilar har bara ett varningssystem, så att om du underskrider ett visst lufttryck eller att du får en sänkning av det från början insatta lufttrycket med mer än 20%, då tänds en varningslampa.
Mm. Mm-hmm.
Och då får man en tidig varning om att nu har du för lite luft i ett eller flera av dina hjul. Och då får man ju så att säga fatta beslut om åtgärder, en punktering eller någonting annat. Så att man får liksom en varning i fordonet att nu är det något knas med ditt lufttryck.
Mm. Du borde nog stanna till och kika på det.
Ja, precis.
Mm. Men den här nya lagen då, som kommer?
Ja, om man börjar från början kanske man ska säga så här att vi har ju en lag på personbilar som gäller inom hela EU. Och den trädde i kraft 1 november 2014.
Mm.
Och det omfattar då alla personbilar upp till en totalvikt av 3,5 ton. Och syftet då från EUs sida är ju framförallt att man ska ha koll på lufttrycket på grund av miljöskäl. För kör du med ett för lågt lufttryck, då drar ju fordonet mer bränsle och släpper därmed ut mer avgaser. Så att syftet från EUs sida, det är ju att sänka naturligtvis energiåtgången och minska utsläppen givetvis.
Mm.
Men sen finns det ju en säkerhetsmässig aspekt på det hela också. Det är att om du är ute och kör med din personbil, exempelvis på motorväg, och så får du en tidig varning om att nu på höger framhjul så har du för lite eller har du för lågt lufttryck, då kan du ju köra av vägen, stanna i ett tidigt skede på ett säkert ställe och där då fatta beslut om du ska tillkalla en bärgningsbil eller om du ska byta till reservhjul själv eller vad du nu ska hitta på.
Mm.
Så att man kan komma av vägen och ställa sig på ett säkert ställe så att säga.
Mm.
Så det är en solklar trafiksäkerhetsmässig fördel.
Ja, istället för att man märker att nu har jag nog punktering eller det här däcket har jag inte.
Ja, precis. Och det har ju hänt lite olyckor genom åren där fordonsägaren har stannat kanske på en 2-1-väg bakom ett dolt krön. Står där och byter till ett reservhjul och så kommer någon bil som inte riktigt uppmärksammar det här att du står stilla. Och sen, ja, det har ju hänt till och med dödsolyckor då, där man har kört på de här. Både fordonet och personen i fråga. Så att.
Mm.
Så att, men syftet är ju framförallt miljöbiten.
Mm. Men det finns många olika faktorer som gör till att det är en bra uppfinning.
Ja. Det som är väl nytt nu, det är att nu ändrar EU sitt regelverk, så att från och med 1 juli 2024 så kommer alla fordon att omfattas av den här lagstiftningen på TPMS.
Mm.
Och det innebär då även tunga fordon i form av lastbilar, släpvagnar, bussar och så vidare.
Mm.
Sen finns det undantag också.
Mm. Hur kommer det sig, tror du, att de inte har haft det tidigare?
Bra fråga, det kan jag faktiskt inte svara på, för att egentligen ur ett miljöperspektiv och framförallt också kanske ett trafiksäkerhetsperspektiv så hade det nog varit bra att ha med tunga fordon redan från första början.
Mm.
För har du en lastbil då med kanske 3 axlar eller 4, till och med 4 axlar, och du har en släpvagn med kanske 3, 4 eller till och med 5 axlar, så blir det ju väldigt, väldigt, väldigt många hjul.
Mm.
Och det är lite svårt att hålla koll på lufttrycket i alla de här hjulen, och framförallt kanske på en daglig basis. Och skulle man då ha ett sensorövervakningssystem på en lastbil och en släpvagn, så får man ju, då har man ju så att säga automatiskt koll på lufttrycket i både dragbilen och släpvagn.
Mm. För hur brukar man nu, innan det här har varit lag, hur brukar man göra för att liksom se till att man har?
Ja, det finns ju säkert många olika sätt, och det finns väl lika många olika sätt kanske som lastbilsägare eller fordonsägare eller åkeriägare. Men antingen kollar man ju lufttrycket då med en mätare, vilket ju kan vara lite besvärligt. Men ska du kolla kanske 20 hjul på en släpvagn, det tar ju en stund om du ska gå runt med en lufttrycksmätare och mäta.
Mm.
En del sparkar med träskorna eller slår med en hammare eller något liknande, så att man hör liksom att man hör väl på klangen i däcket om det är för lite eller framförallt för lite luft då.
Mm.
Men det är ju långt ifrån alla som gör det på en daglig basis.
Ja, men precis. För just att ha rutin på det känns ju som en ganska bra grej också.
Ja, det är jätteviktigt. Jag menar, tittar man idag på tunga fordon, lastbilar och släpvagnar, och för den skulle även bussar, så är det så att om du kör med ett felaktigt lufttryck så påverkar det ju naturligtvis bränsleåtgången, men det är också, du får ju ett felaktigt däckslitage.
Mm. Det blir hela körekonomin som...
Ja, det påverkar jättemycket, och det är klart att har du ett eller flera däck som rullar med för lågt lufttryck på bilen eller på släpvagnen, så kommer det däcket att slitas felaktigt, och då kanske det behöver kasseras långt, långt, långt innan mönstret är slut eller behöver bytas av det skälet. Så att, jag upplever det som väldigt positivt, det här med TPMS.
Och den nya lagen, det säger du, det kommer vara på alla fordon nu. När kommer den att träda i kraft, den nya lagen?
Ja, det är 1 juli 2024 som det då kommer att omfatta alla tunga fordon. Det finns undantag. Militära fordon och entreprenadmaskiner och traktorer, alltså fordon som går upp till 50 km i timmen plus de militära fordon, de kommer inte att omfattas av den här lagstiftningen. Om jag då spinner vidare på det vi pratar om, så kan man säga att lagstiftningen då, som träder i kraft 1 juli nästa år, det innebär att när fordonet levereras och egentligen första registreringsdatum, så innebär det att den som levererar fordonet, det vill säga fordonstillverkaren, om det är Scania, Volvo, Mercedes, DAF eller någon annan lastbilstillverkare eller en släpvagnstillverkare, då är de skyldiga att se till att det finns ett TPMS-system som övervakar då både lufttrycket men också temperaturen. Och det skiljer sig lite grann från personbilar, för där övervakar man ju vanligtvis bara lufttrycket.
Mm.
Men på lastbilar så gäller även temperaturen då.
Mm. Och hur blir det här? Är det så att det kommer att finnas liksom ett allmängiltigt system för det här, eller hur kommer man möta de här kraven som tillverkare?
Bra fråga. Det varierar nog en del mellan olika tillverkare. Tittar man på lastbilstillverkarna idag, typ Mercedes, Volvo, Scania och så vidare, de har någon form av sensorbaserat system idag.
Mm.
Det finns faktiskt undantag från den här lagstiftningen. Det är att om man har fordonet utrustat med ett CTIS, som betyder Central Tire Inflation System, vilket innebär att du kan inifrån lastbilen höja och sänka lufttrycket i dina hjul och även då på släpvagnen, då behöver man inte ha TPMS.
Nej.
Men rent generellt annars är det så att fordonstillverkarna, de väljer ju ett system som de jobbar med. Mercedes har valt något system, Scania har ett annat och Volvo kommer ha något tredje system och så vidare. det som väl kan bli lite komplicerat också, det är släpvagnstillverkarna då, för de är ju inte lerade med lastbilstillverkaren eller fordonstillverkaren, så de har ju också möjligheten och rätten att välja sina egna system.
Och det kan väl bli lira ihop.
Ja, det ska ju lira ihop, och det kan ju vara lite komplicerat också, för att då är det olika system som ska prata med varandra, men det blir väl så att släpvagnen kommer ha en egen ECU eller en liten dator som samlar in informationen från sensorerna på vagnen. Sen kommunicerar det här via CAN-bussystemet in till lastbilen. Sen hur man löser själva displaydelen i lastbilen, det har jag faktiskt inte koll på idag. Men det är ju nästan ett år bort innan det blir lag på det. Mm. Så vi kommer se nu under hösten här, och framförallt kanske under våren nästa år. Mm. Så kommer man ju se hur de här systemen kommer att utvecklas och kommunicera med varandra.
Mm. Spännande.
Ja, det är spännande.
Ja, men om vi ska lista lite grann av alla liksom fördelar med TPMS, vad skulle du säga då? Vilka är de största anledningarna till att man ska ha det?
Ja, alltså huvudsakliga skälet till att man inför den här lagen, det är ju naturligtvis minskad bränsleförbrukning och därmed också ett minskat CO2-utsläpp.
Mm.
Och det är klart att en lastbil med en påkopplad släpvagn, och idag pratar vi ju väldigt höga totalvikter, framförallt i Sverige, så kommer det göra väldigt stor skillnad på den totala fordonsflottan naturligtvis med bränsleförbrukning och därmed också CO2-utsläppen. Men sen är det ju, som jag sa tidigare, att har man koll då på trycket i sina däck, så minskar man ju däckslitaget, eller man håller det inom det som däcket så att säga konstruerat för från första början, vilket ju är positivt för fordonsägaren och åkeriägaren naturligtvis.
Mm.
Och sen ger det också, skulle jag säga, en ganska stor reducering av risk för haveri och stillestånd.
Mm.
Kör du med en pyspunka på en släpvagn och du kanske inte, det ser du inte inifrån hytten, och du åker vidare, till slut så får ju däcket så lite luft och det börjar liksom, det kan bli en explosion eller ett haveri eller någonting sånt, och då får du ju, då måste du stanna efter vägen någonstans. Om det går sönder ett innerhjul till exempel, då drar det ofta med sig ytterhjulet, kanske till och med navet, en skärm eller något liknande. Du kan ju få väldigt långa stilleståndstider och rejält med kostnader.
Mm.
Så att, har man koll på lufttrycket så minskar det naturligtvis risken för haveri och stillestånd, såklart.
Mm.
Och därmed också minskade kostnader.
Mm.
Ökad trafiksäkerhet är ju en poäng också, naturligtvis.
Mm, ja, självklart.
Ett exploderat lastbilsdäck, det skickar ju stora, tunga bitar av gummi och slitbana ut i trafiken. Och blir du då, exempelvis, kör du om på motorväg och så kör du förbi en lastbil och så exploderar ett hjul, och då kan du få de här däckresterna på din bil, eller i värsta fall orsaka ytterligare en olycka. Så att, det är många positiva effekter av det här naturligtvis.
Mm.
Sen visst, det innebär ju en kostnad naturligtvis, men man har väl tittat på lite studier runt omkring det här, och man ser att den ökade kostnaden för att installera ett TPM-system är väldigt snabbt intjänat just då, tack vare bränsleåtgång, minskat däckslitage och en ökad säkerhet och mindre risk för haveri och stillestånd.
Mm.
Så det ska nog gå rätt fort att tjäna in den där extra kostnaden.
Ja, det tror jag också. Ja, vi har ju varit inne på det här nu, men vilka olika typer av TPMS finns det? Om du ska, ja, vi har ännu en lista.
Alltså det finns ju idag befintliga system. En del fordonstillverkare har haft TPMS under många år. Mercedes bland annat, de har ju haft det jag kan inte svara exakt på hur många år, men det är nog minst en 3-4 år i alla fall. Mm. Sen finns det ju eftermarknadssystem som man har eftermonterat. Alltså har du köpt en lastbil och en släpvagn, så har du kunnat eftermontera diverse olika TPMS-system.
Mm.
Inte helt ovanligt på timmerbilar. De lastas ju tungt. De går oftast i tuffa miljöer.
Mm.
Man kör kanske på vägar som är smala, krokiga och slingriga, och det påverkar ju, eller påfrestar ju ekipaget ganska mycket då.
Ja.
Så då finns det idag eftermarknadssystem som man har monterat för övervakningen då.
Mm.
Och sen finns det, som jag nämnde tidigare, CTIS, Central Tire Inflation System, som man som är ganska också vanligt på timmerbilar och typ flisbilar och sådär.
Mm.
Mm. Och sen finns det ju telematiksystem som man använder generellt för fordonsövervakning, och det är väl inte så vanligt i Sverige, men det kommer väl mer och mer. Det är att stora åkerier som har väldigt, väldigt många fordon, så vill man ha kontroll på sina fordon. Och det kan gälla allt ifrån timmerbilar men också kyltransporter och då, liknande. Och då har man vanligtvis en central transportledare som sitter någonstans och övervakar alla fordon. Vart är de någonstans? Kör viltider? Man kanske kan se momentan bränsleförbrukning, hastighet och så vidare. Men då har man också koll kanske på temperaturen i skåpet. Kör man färskvaror så är det jätteviktigt att man håller en konstant temperatur.
Mm.
Och så vidare. Och då, i de här telematiksystemen så finns det också en funktion då för kanske TPMS eller övervakning av hjulen också.
Ja, allting här som du berättar om nu, det visar ju att det verkligen finns en bred flora av olika lösningar, och vi kommer ju få se mycket här framöver innan fram tills att lagkravet går igenom. Men vad skulle du säga att det skapar för utmaningar att det just finns en så bred flora?
Jo, men jag tror att det finns ganska mycket utmaningar för branschen och framförallt de som servar de här hjulen. Dels så finns det ju massa olika typer av sensorer.
Mm.
Det finns en massa olika typer av monteringsapplikationer beroende på enkelmontage, dubbelmontage, olika typer av ventiler, olika typer av fälgar, stålfälgar, aluminiumfälgar. Det kan vara olika fabrikat på fälgar och så vidare, så har man olika ventiler. Och det innebär att ska du då serva eller byta en sensor i ett hjul, då måste du ha superkoll på vad det är för typ av ventil och vilken typ av sensor.
Mm.
Det är den så att säga praktiska problematiken kring montering eller ersättning då av en sensor i ett hjul. Sen har du ju den datormässiga delen i det här. Det är att varje sensor kommunicerar ju med fordonet på något sätt.
Mm.
Så har du då en sensor i vänster framhjul, du har på drivande axel och så har du ett ytterhjul, ett innerhjul. Då måste ju fordonet veta vilken sensor som är var så att säga.
Mm.
Och det innebär att de här sensorerna antingen har de ett eget ID, typ ett fingeravtryck, eller så tilldelar du ett ID. Sen måste du ju tala om för fordonet att nu sitter sensor med ID ABC 123 sitter ju på vänster framhjul. Mm. Och det är ju för att fordonet då ska veta att om det blir en tryckförlust i hjulet med sensor ABC 123, då ska fordonet veta att ja, det är vänster fram, och så kunna ge den informationen till föraren att hallå, nu får du stanna på ett lämpligt ställe och kolla lufttrycket, för nu är det för lågt lufttryck i vänster framhjul.
Mm. Nej, för det är ingenting som liksom själva fordonet känner av vart däcken är, utan det måste man ha separat liksom med ett ID.
Jo då, fordonet känner av alla sensorer. Det sitter vanligtvis kanske en givare i hjulhuset, eller det finns också centrala system där du har en central mottagare någonstans i fordonet. Men du måste fortfarande tala om för fordonet, framförallt om du byter en sensor.
Mm.
Om du då byter sensor på vänster framhjul med ett ID som heter ABC 123 till ABC 124.
Mm.
Då måste du tala om för fordonet att nu finns inte längre ABC 123. Utan nu har jag bytt och satt dit en ny sensor och den har ett ID som heter ABC 124. Då måste du tala om för fordonet, och det sker ju vanligtvis via någon typ av programmering. Där man då får gå in med ett mjukvaruverktyg i bilens centrala dator och tala om att nu har jag gjort det här bytet. Mm. Sen finns det vissa fordon som är självlärande som hittar den här informationen själv. Lite smart programmering. Det är ungefär som på personbilar.
Mm.
Vissa bilar är helt självlärande. De känner av, nu sitter det en ny sensor. Medan andra bilar, då måste du tala om för fordonet. Och då får du skanna av alla sensorer. Plugga in mjukvaruverktyget i bilens OBD-uttag. Och så tala om för datorn att nu är det de här sensorerna som sitter. Och då talar man om naturligtvis vilken plats de sitter på.
Ja, lite olika.
Så att, man kan säga så att det är ett monteringsapplikations, inte problem, men det kommer att vara en utmaning. Du måste ha rätt sensor ihop med rätt ventil för rätt hjul. Och sen har du då nästa problem, om man nu ska prata problem. Det är också en möjlighet. Har man kunskapen så har man ju, kommer man ju ha fördelar på marknaden. Men det innebär också att man måste då kunskap hur man gör den här programmeringen in i fordonet.
Mm.
Och mjukvaruverktyg som är ämnade för det här ändamålet.
Vilka tänker man framåt kommer vara de som kikar på det här? Måste man åka in till sin verkstad eller kommer liksom åkerier och sådär att kunna lära sig det här själva och kunna kika på däcktryck och fixa med sensorer och så?
Ja, intressant fråga. Jag skulle säga så här att åkerier som idag använder sig av gummiverkstäder för service av sina hjul, de kommer ju naturligtvis att förlita sig på sin gummiverkstad eller för den del fordonsverkstad att även kunna serva deras TPM-system. Mm. Sen finns det ju stora åkerier som har egna gummiverkstäder eller där man sköter all däckservice själv, och de kommer ju naturligtvis också vara tvungna att investera i mjukvaruverktyg för att kunna hantera det här.
Mm. Men det är där däckservicen finns som man behöver skaffa sig den här kompetensen främst.
Det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och det är ju däckserviceverkstäder och i viss mån då även naturligtvis fordonsverkstäderna.
Mm. Kommer det kunna vara att man liksom beställer det här som en extra tjänst, så, alltså på samma sätt som typ en hjulinställning, att man gör en sensorprogrammering eller vad man kallar det?
Kanske inte på samma sätt som en hjulinställning. Jag tror att servicebehovet kommer ju att uppstå när det sitter ju ett batteri i den här sensorn.
Mm.
Och batterier har ju en viss livslängd.
Mm. Mm.
Det är lite tidigt att säga nu vad livslängden blir, men man pratar väl någonstans 5 till 7 år kanske. Sen beror ju allting på hur mycket man kör och vilka körförhållanden och temperatur och så vidare naturligtvis.
Mm.
Men man kommer ju att behöva byta sensorer vad det lider, och därför att batterierna tar slut.
Mm.
Och då gäller det att du har en sensor som är kompatibel med fordonet och i viss mån även då fälgen.
Mm.
Sen är det ju så också att en hyfsad utmaning för branschen kommer ju vara att eftersom det finns så många olika system, så anta att du driver en gummiverkstad, du har ett antal åkerier som du servar på regelbunden basis, och där du även har jourservice, vilket innebär att om åkeriet får problem med lastbil efter vägen, en punka eller vad det nu kan vara för någonting, då kontaktar de dig och så säger att jag har problem med den här bilen, den står någonstans efter vägen. Kan ni åka dit och hjälpa mig, för det är en punka, jag behöver byta ett hjul. Och det är klart att då måste du som gummiverkstad ha med dig kanske ett hjul för att kunna byta på plats. Mm. Om du inte har en rullande gummiverkstad med montering och bla bla bla.
Mm.
Ska du byta hjulet, då måste du sätta dit ett hjul där du har en sensor som är kompatibel då med fordonet.
Mm.
Och det ska du göra på plats då. Sen är det klart att en däckexplosion, det kan ju skada sensorn på ett sånt sätt så att den inte går att använda längre. Och då måste du byta sensor. Så att, då måste du som gummiverkstad eller serviceverkstad kan vi väl kalla det då. Då måste du ju ha sensorer tillgängliga. Och det kan ju bli en väldig massa olika olika typer av sensorer, olika typer av ventiler. Det blir ju lite besvärligt kanske att hålla allt det där i lager. Och ska du skicka ut någon då på ett servicejobb? Ja, vänta nu, vad hade han nu för hjul på den där lastbilen?
Mm.
Däckdimensionen kanske man har koll på, man vet inte om det sitter aluminium eller stålfälg. Eller.
Mm.
Så det är många utmaningar.
Ja men verkligen. Spännande att se hur allting kommer att lösa sig.
Mm.
Och om man kommer att, efter att det väl har löst sig, kunna liksom, göra det smidigare och smidigare med åren också.
Ja.
Mm.
Vi har ju tittat då på en lösning naturligtvis som är ganska enkel.
Mm.
Eftersom det finns så många olika typer av sensorer och typer av monteringsapplikationer, det vill säga olika ventiler. Så tittar vi har ju en i vår koncern då som heter Alcar, vi finns ju 16 länder i Europa, så har vi en central TPMS-avdelning där vi har en liten stab som jobbar med TPMS 24/7 kan man väl säga. Och de började titta på det här till lastbilar för, ja vad kan det vara nu, 3 eller 4 år sedan. Så att vi har utvecklat ett eget system där vi har en sensor som fästs med ett kardborreband i fälgen, vilket innebär att vi är inte beroende av den här ventilkompatibiliteten, om man nu ska om det nu finns ett ord som heter så, utan vi fäster sensorn med ett kardborreband i fälgen då.
Mm.
Och sen kan man med ett mjukvaruverktyg som vi också tillhandahåller, så kan man kopiera över informationen från den gamla sensorn, alltså den som man byter ut.
Mm.
Så kopierar man över den informationen till våran sensor. Vilket gör att ett hjulskifte, kanske då till exempel ute på väg under en breakdown-service eller en jour-service, så med ett mjukvaruverktyg då, så kan man snabbt kopiera över informationen från den gamla sensorn som sitter på lastbilen till den nya sensorn som redan sitter då, kanske monterad i det här jourhjulet. Och det innebär att det går ju fort, snabbt och enkelt. Plus att man behöver bara en enda sensor i lager. Man behöver inte ha kanske, ja, svårt att säga i antal nu, men uppåt ett 20-tal olika sensorer beroende på fordonstillverkare och släpvagnstillverkare, och kanske då en 30 olika ventilapplikationer. Och ska du då para ihop dem där, så blir det ju väldigt, väldigt, väldigt många kombinationer.
Mm.
Och istället så kan du då förlita dig på en sensor, passar alla.
Mm. Smidigt, och den sitter kvar fastän det är kardborreband.
Ja då, den är godkänd för en hastighet upp till 130 km i timmen, och man får ju bara köra 90 km i timmen med lastbil idag, eller 80 km i timmen om du har släp påkopplat.
Mm. Mm. Ja, då låter det som att det ska funka bra.
Det hoppas vi. Det är ganska nytt även för oss det här, men, ja, men vi ser med ganska god tillförsikt på det här. Vi har testat lite på i olika sammanhang, och den entydiga feedback vi har fått, det är att det är ett väldigt enkelt system att hantera, och just att man slipper det här med att passa ihop sensor med ventil och så ska det passa i fälgen och hit och dit och massa sådana. Och i och med att man då klonar, som vi säger, man kopierar över informationen från den gamla sensorn till våran sensor, så slipper man ju väldigt många moment i det här. Man slipper ju den inlärningsgrejen då, kanske i lastbilen eller släpvagnen.
Mm.
Som då kan ta väldigt mycket tid och kanske i många fall vara lite komplicerad att sätta sig in i hur det fungerar.
Mm.
Men våran sensor är programmerbar också, så att man kan sätta den. Har man inte den gamla sensorn tillgänglig, så kan man programmera den och ge den ett nytt ID, så att då funkar den ju som en vanlig sensor. Men då får man göra inlärningen enligt respektive fordonstillverkares specifikation, så att säga.
Mm. Kan det bli också att det är någonting som liksom sparar mycket tid? Jag tänker om det skulle vara så att man som lastbilschaufför inte vet vad man har för system, så kanske man måste följa med in på verkstaden för att man inte, de inte kan ta med sig rätt typ av sensor ut annars, om
så,
man är ett stort.
Så kan det liksom absolut vara. Det tror jag nog kommer att bli en ganska vanlig problematik i början. Man köper en ny lastbil, man vet att det sitter ett TPM-system i lastbilen, men man kanske inte har koll på exakt hur det funkar tekniskt, man vet inte vad det är för sensorer och så vidare och så vidare. Och det är klart att kan du då inte kommunicera det med din däckservice-partner från början, då måste du in på verkstaden och då måste man ju plocka av hjulet, man måste plocka av däcket för att se vad är det för sensor, vad är det för ventil och så vidare. Så att det är klart att det kommer ta massor med tid.
Mm. Hur lång tid kan vi prata om då?
Oj, nu jobbar inte jag. Jag jobbar inte praktiskt med däck på det sättet, men vad skulle jag gissa? Det beror på hur långt det tar till verkstaden naturligtvis, men väl på verkstaden så är det ju så, fordonet ska ju hissas upp, hjulet ska plockas av, sen ska det rullas in, eller om man är utomhus eller om man står i en verkstad så ska det rullas till en monteringsmaskin, och sen ska det ju kränga av däcket och sen ska det ju identifieras och hit och dit, och sen ska det ju på igen, så att vad kan det ta en timme för ett hjul?
Mm. Och det kan ju vara lite bökigt. Det
känns ja, som att det precis som alltså, transportbranschen är precis som alla andra branscher. Tid är ju pengar. Så kan man undvika det så onödig tidsåtgång, så är det ju naturligtvis en fördel. Det som kommer att vara en lite av en vattendelare i branschen, och det såg vi ganska tidigt. Vi var ju med på TPMS för personbilar då, som trädde i kraft 1 november 2014. Det är att vi människor är ju ganska olika. Några är ju teknikdrivna, de är först med de senaste telefonerna, de är först med de senaste elektronikprylarna, och de var ju också väldigt snabba att haka på det med TPMS. Man köpte sina mjukvaruverktyg, man hängde med från allra första början, och de lärde sig tidigt hur systemen fungerar och hur man skulle hantera dem. Mm. Sen finns det ju andra människor då som inte alls är så teknikdrivna, utan tycker att åh herregud, det här är jobbigt, och jag kan ju knappt slå telefonnummer på min telefon, hur ska jag kunna lära mig det här? Mm. Och det är klart att det är ju en utmaning när man då kommer till såna här grejer. Så det är väl en liten typ av vattendelare, och det vi väl har märkt att de som är tidigt på ett problem eller se möjligheterna. Man lär sig snabbt, man skaffar den erforderliga utrustningen, man lär sig hur det fungerar, man utbildar sig helt enkelt på de här systemen, hur de fungerar och hur man ska hantera dem. De som är tidiga med det där, de kommer kunna ta marknadsandelar från sina kollegor.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Det har ni sett tidigare.
Ja, men absolut. Mm. Och det är ju inte... Alltså det här är ingen raketforskning på så sätt, men det kräver ändå att du sätter in i hur det fungerar. Det kräver att du har rätt typ av mjukvaruverktyg, och sen att man är på det så att säga. Man sträcker inte bara ut händerna och säger att ja, men tyvärr jag kan inte det här, du får åka någon annanstans.
Mm.
Och det är ju inget bra sätt att bemöta en kund på, att säga att jag kan inte lösa ditt problem. Utan bättre att säga att kom hit, jag löser ditt problem.
Mm.
Och det är ett sätt att få kunder.
Mm.
Sen är det ju då som sagt att... TPMS på personbilar, det har ju varit en, och är till viss del fortfarande än idag, en viss typ av utmaning. För det är ju en sensor som kommunicerar med, vanligtvis med radiotrafik till fordonet. Det är störningsmoment, det är programmeringar, det är massa faktorer som spelar in, och det kan stöka till det ibland.
Mm.
Och pratar vi då en lastbil som kanske har en 10-12 hjul på dragbilen och sen kanske upp till 20 hjul på släpvagnen, ska kommunicera med två olika typer av datorer, en i släpvagnen, en i lastbilen. Båda de här ska kommunicera tillsammans med lastbilen och ge dem en varning. Så det är klart att det kommer finnas en hel del utmaningar för branschen att lära sig. Men återigen, jag tror att de som är tidiga på bollen, de som anammar problematiken eller tar tag i det från första början, de kommer att vinna marknadsandelar, det är såklart.
Mm. Och hur liksom, jag tänker, för ni har ju tagit fram en lösning för det här.
Mm.
Hur många är det fler som är liksom, försöker vara tidiga på bollen kring det här? Ser man det här som en stor grej, eller mera så här, ja men okej, det där kommer att komma, det får vi väl ta oss an när det är dags liksom?
Jag skulle säga så här, att vi kommer naturligtvis inte vara ensamma på marknaden, långt därifrån. Jag menar, det är ju där det finns produkter, där finns det ju kanske pengar och därmed också ett incitament. Så att det är klart att vi kommer att ha konkurrens ute på marknaden, absolut. Sen är det lite tidigt att säga hur de andra kommer att hantera problematiken, eller vad man nu ska säga, kring det här med olika applikationer. Vi har ju valt då att gå med en sensor som fästs med ett kardborreband, och det tycker vi är en väldigt enkel och simpel lösning. Det gör att du slipper all den här ventilproblematiken.
Mm.
Så att, men lite tidigt att säga, jag har inte riktigt koll på hur det ser ut ute på resten av marknaden, men helt övertygad om att det finns fler som kommer att ta tag i det här vad det lider.
Mm.
Och det är ju så också, jämför man då med TPMS-system som finns på personbilar, så har man ju, på personbilar har man ju två typer av system. Ett direkt system eller ett indirekt system.
Mm.
Det direkta systemet innebär ju då att du har en sensor som sitter monterat i hjulet. Medan ett indirekt system, det bygger på en mjukvara som finns i bilen, som via bilens befintliga ABS-sensorer eller ESP-sensorer eller något liknande mäter skillnaden i rullomkrets mellan de olika hjulen. Så att, och om ett hjul får mindre lufttryck, då minskar diametern, då snurrar det hjulet fortare.
Mm.
Då finns det då en mjukvara i bilen som känner av det här och som säger att okej, nu har du för lite luft i höger framhjul exempelvis.
Mm.
Nackdelen med det systemet är att det kan ju inte mäta ett statiskt lufttryck.
Nej.
Och den här TPMS-lagstiftningen som då träder i kraft på tunga fordon, den kräver då att du ska ha rätt information om exakt vilket lufttryck du har i respektive hjul, men också temperatur.
Mm.
Och det är också temperaturen när ett hjul roterar eller ett däck roterar, så knådar det som man brukar säga. Och det gör att temperaturen stiger i däcket eller i hela hjulet då, så att säga. Och temperaturövervakningen hjälper ju också till för att kunna ge en varning om att exempelvis nu har du i höger bakhjul ytter så är väldigt hög däcktemperatur, vilket i sig då kan bero på olika saker, men att du har ett haveri som är på gång eller något liknande. Så att det kommer inte att bli aktuellt med indirekta system på tunga fordon som det idag är på vissa personbilar.
Mm. Men den värmeutvecklingen, är det ofta om man liksom kör för fort? Eller vad kan orsaka en sån sak?
Alltså hastighet skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det är någonting som är kanske ett förestående problem med det däcket eller hjulet. Det kan vara att en broms ligger på.
Mm.
Och därmed så stiger temperaturen i det hjulet. Och då får du en varning om att nu har du för hög temperatur i hjul si och så. Då får man ju börja med en felsökning då. Man får titta på däcket, man får titta på bromsarna. Det kan vara ett hjullager eller något liknande som är på gång att haverera. Så att, ett förnämligt övervakningssystem vad gäller hjul skulle jag säga.
Mm.
Det kommer som jag sa tidigare, påverka då bränsleförbrukning, däckslitage, CO2-utsläpp och sen säkerhet då. Mindre risk för explosioner och annat.
Mm. Och väldigt bra att ha det kompletterande temperaturdelen också då.
Absolut.
Ja, och vad jag förstår så är du lite intresserad mera och engagerad rent politiskt kring det här med TPMS också. Och har en liten fråga som ligger dig varmt om hjärtat. Skulle du vilja berätta lite om det?
Alltså politiskt skulle jag väl inte säga. Jag är partipolitiskt obunden eller jag företräder inte något politiskt parti. Men man kan väl säga så här att jag sitter med som ledamot i Svenska däcksäkerhetsrådet, och syftet med Svenska däcksäkerhetsrådet är att öka säkerheten kring däck och hjul.
Mm.
Och i det så finns ju naturligtvis även TPMS.
Mm.
Och jag tycker att TPMS har en viktig funktion, som vi har nämnt många gånger tidigare, det här med miljön, men också med trafiksäkerheten.
Mm.
Och tyvärr så har ju då Transportstyrelsen bestämt att från det att fordonet tas i bruk i Sverige så upphör alla krav på TPMS i Sverige. Så att om du köper en ny bil, när du har betalat i kassan och fått nycklarna i handen, när du kör ut från bilaffären, då upphör alla krav på TPMS i Sverige.
På att man ska använda det eller på att det ska finnas?
Att det ska finnas. Men eftersom EU-lagstiftningen säger att alla nylevererade bilar måste ha TPMS.
Mm.
Så innebär det ju då att det sitter ett TPMS-system i bilen.
Mm.
Och problematiken uppstår ju egentligen när du ska använda bilen på vintern och därmed också vinterhjul. Och vanligtvis, de allra flesta har ju en omgång sommarhjul på bilen på sommaren. Och sen har man en omgång vinterhjul på bilen på vintern. Men eftersom kravet då på TPMS inte finns i Sverige, så kan du teoretiskt sett låta bli att montera då exempelvis sensorer i dina vinterhjul.
Mm.
Men då får du också leva med konsekvensen. Vilket innebär att en del bilar har ju bara en varningslampa som tänds. Och det är klart, det kan ju vara rätt irriterande att åka omkring hela vinterhalvåret med en tänd varningslampa. Men det finns också bilar där du har en ljudsignal, en audiovisuell varning.
Mm.
Sen finns det vissa bilar, visserligen ovanligt, men en del bilar går till och med ner i felsäkert läge och max 90 km i timmen.
Mm.
Så att man kan säga så att jag tycker att Transportstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut. Syftet till att man gjorde det här från första början var att man ville inte påföra konsumenten onödiga kostnader.
Mm.
Och det är klart att när du köper bilen och det sitter sensorer i hjulen när du får bilen levererad, ska du då köpa vinterhjul? Visst, det är en kostnad för TPMS-sensorer som du då måste ha i vinterhjulen för att systemet ska funka korrekt.
Mm.
Men samtidigt så ger det så många fördelar i form av minskad bränsleåtgång, därmed också miljömässiga fördelar, men också att du får den här tidiga varningen om att att du har en förestående punktering eller att du har ett lufttrycksfall i något av hjulen, och då kan du stanna på ett säkert ställe. Antingen tillkalla hjälp i form av bärgningsbil eller servicebil, eller så kan du byta till ett reservhjul själv. Mm. Och jag tycker det är synd att man fattade det beslutet. För det är faktiskt det enda landet i hela världen. TPMS-lagstiftning finns idag i princip i alla länder i världen. Mm. Men Sverige är det enda landet i hela världen där man inte har det här kravet längre. Och det innebär att du kan alltså besikta en bil i Sverige med lysande TPMS-lampa. Det kan du inte göra med lysande airbag-lampa eller att du har en varning att ABS-bromsarna inte fungerar eller liknande. Då får du en, det kallas väl en tvåa tror jag, att du får ett föreläggande om en ombesiktning.
Mm.
Men du kan alltså idag besikta en bil med tänd TPMS-lampa.
Mm. Okej, okay, ja, men det känns ju lite märkligt som du säger.
Ja, men jag kan tycka det, för att men när man ändå har ett system i bilen, det är väl ungefär som att du köper en bil med, och det sitter säkerhetsbälten i bilen.
Mm.
Men om du låter bli att använda dem, då har du inte, då faller ju syftet så att säga.
Mm.
Och det är väl kanske inte riktigt samma sak med TPMS, men det finns ju ändå en ganska stor säkerhetsmässig aspekt på det hela. Men sen är det ju framförallt miljön.
Mm.
Det är ju viktigt, det är ju superviktigt.
Mm. Ja, absolut.
Men ja, och systemet sitter ju redan i bilen, så att
Mm.
extra kostnaden för sensorer till vinterhjulen skulle jag säga ganska försumbar. Men en modern bil idag kostar ju, även små bilar kostar ju en bra bit över 200 000.
Mm.
Ända upp till kanske större medelklassbilar än en Volvo V60 idag kostar väl norr om 500 000.
Mm.
Nu har den i och för sig indirekt system då, men om du tar en vad ska vi ta för ett bra exempel, en Toyota, typ en RAV4 eller någonting, kostar väl minst 400 000 idag. Och om du då behöver köpa sensorer för ett par till 1000 kronor till vinterhjulen.
Mm.
Det finns ändå så pass mycket fördelar med det. Så att,
mm.
Jag ska inte säga att kostnaden är försumbar. Men den är i alla fall ringa i förhållande till de övriga investeringarna.
Mm.
Och det ger så många fördelar.
Mm.
Så jag försöker väl lobba lite grann att man ska kanske titta på den där lagstiftningen.
Då har vi kommit till dagens sista fråga. Eller fråga. Jag tänkte mer höra med dig vad du vill att lyssnarna tar med sig från det här avsnittet.
Ja, den här nya lagen kommer ju då som sagt att träda i kraft i 1 juli 2024, vilket är mindre än ett år från den här inspelningen.
Mm.
Och jag tror att ett råd till i princip hela branschen, det är att man sätter sig in i det här på ett tidigt skede. Man lär sig hur systemen fungerar. Eftersom det här gäller, lagen kommer då att gälla från första registreringsdatum, så innebär det att många tillverkare, alltså lastbilstillverkare men också släpvagnstillverkare, de kommer att tvingas införa de här systemen redan nu.
Mm.
Därför att om du säljer en lastbil, så är det ju inte bara, du köper ju inte lastbilen färdig kanske på Scania eller Volvo eller Mercedes eller DAF eller Renault, vart du nu handlar din lastbil. Utan du kanske vill ha en påbyggnad i form av, det kanske ska sitta en cementblandare på den, eller det ska sitta något kylskåp, eller det ska vara en timmerbil eller någonting. Och då blir det en påbyggnad. Och en påbyggnad tar ganska lång tid. Vilket innebär att fordonstillverkaren måste ju ta höjd för det här, att om vi ska leverera din lastbil med den här påbyggnaden och det kommer ske efter 1 juli nästa år, då kommer de ju tvingas att sälja på det, eller vad man nu ska säga, leverera det här fordonet med TPMS redan under det här året. Och det kanske är ingenting som i det korta perspektivet kommer att drabba gummiverkstäderna och serviceverkstäderna nu, utan... Men jag tror ändå att det är viktigt att man sätter sig in i hur systemen fungerar. Man lär sig vilka mjukvaruverktyg man kommer att behöva. Och hur man ska hantera de här fordonen i framtiden. Och det är naturligtvis en dialog med sina kunder, fordonsägarna.
Mm.
Men också att man tittar lite grann på vilka olika eftermarknadslösningar finns det. Vad ska jag använda för typ av sensorer? Vad ska jag ha i lager? Vilka mjukvaruverktyg behöver jag? Hur ska jag utbilda mig på dem? Hur ska jag lära mig hur de fungerar och så vidare? Det tror jag är ett råd, att man börjar titta på det redan nu, så att man är väl förberedd när det här börjar rulla ut nästa år då.
Mm.
Och det är klart att det kommer inte bli någon lavinartat behov från allra första början, eftersom bilarna och vagnarna har det ju redan. Mm. Men det är ju som sagt då vid jourverksamhet och det finns ju ett antal åkerier framförallt norrut där man skiftar mellan sommar och vinterhjul kanske. Och då har man då fått bilen levererad med sommarhjul och så ska man skifta till vinterhjul. Så bör ju, eller ska ju finnas någon form av sensorer även i de hjulen. Så att, jag tror att tidigt på bollen, lära sig hur det fungerar, undersöka lite olika system, utvärdera, skaffa de mjukvaruverktyg eller det mjukvaruverktyget som behövs för att kunna hantera det. Det tror jag är jätteviktigt. Så det är väl ett gott råd till alla som håller på med däckservice i någon form.
Mm. Var ute i tid och kika ja. På vad det är som kommer här.
För det är lite som man brukar säga, kunskap är makt. Det gör också att får man ett rykte om sig på orten att ja, men åk till Kalle eller Lisa på gummiverkstad ABC eller serviceverkstad CDE. De kan det här. Då kommer du ju att ta marknadsandelar lokalt på din ort. Det är ju ofrånkomligt.
Och med de orden tror jag vi sätter punkt för det här.
Så trevligt.
Ja.
Tack för den här stunden.
Ja, men det är jag som ska tacka så mycket. Och jag tror att det är inte bara jag som känner mig mycket klokare kring det här med TPMS och de kommande reglerna kring det. Så stort, stort, stort tack till dig. Och till er som lyssnar så kommer vi alldeles snart att komma med ännu fler avsnitt. Så ni får gärna prenumerera på kanalen och följa oss på sociala medier. Där heter vi tidningen Dagsnack. Ha det fint och kör försiktigt. Hej, hej!